Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, Bert.
Hallå Bert, det här var Love Lissarides som gjorde programmet om gamla medeltidens värld.
Jaha, hej hej.
Hej, passar det bättre?
Så här brukar mina samtal börja. Jag har den senaste tiden ringt runt en del och frågat om en gammal nöjespark i Västergötland. För det är en så märklig historia, med så många helt osannolika detaljer. Men just det här samtalet är inte riktigt som alla andra. Eller okej, just nu här när jag börjar att presentera mig så har jag ingen aning om hur jävla sjukt mycket det här samtalet kommer att spåra ur. För på andra änden finns Bert Karlsson.
Ja, Bert.
Ni vet, entreprenören från Skara. Han spelar nämligen en viktig roll i den här historien och jag vill egentligen bara fråga honom hur han ser tillbaka på det. På allt som hände.
Och jag är ju väldigt nyfiken på att höra hur du ser tillbaka på det här nu när det har gått ett par år.
Jag har hört från andra att Bert Karlsson har bra dagar och dåliga dagar. Man vet liksom inte riktigt vad som ska hända när man pratar med honom. Och tydligen var det här en dålig dag.
Om man tar då för fan reda på det då.
En jättedålig dag.
Det är så jävla dålig journalistik så det är inte sant.
Ja, men det här...
Hur fan kan du göra
det? Jag sitter och trängs in i vår lilla studio på kontoret. Jag får knappt en syl i vädret. Det är så många frågor som dyker upp i huvudet. Hur länge kommer han orka skrika?
Att de var involverade. Du har sagt att de...
Varför är han så förbannad på mig?
Ja.
Och inte minst, vad är egentligen definitionen av olaga hot?
Jag ska hänga ut dig så in i helvete. För det är mest oseriösa jag har träffat på.
Men framförallt så är det en fråga som jag inte kan förstå.
Ja, men det är ju så jävla oseriöst. Det är inte sant.
Hur kan en gammal nedlagd nöjespark i Västergötland väcka så här mycket känslor?
Vad ska jag göra?
Ja, men ta då för fan reda på det då!
Från Just Stories, det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag, berättelsen om mardrömmen medeltidens värld.
Kaos i 3 år. Kaos.
Ja, men det är ju lite katastrof så.
Boom, boom, så var det. Ja, den var jätteobehaglig.
Och då vill ju han para sig, så då jagar han våran älg tills han fick hjärtinfarkt och ramlade ihop. Så. Och redan då kände jag, hjälp, det här kommer ju aldrig att gå. Det här kommer aldrig att gå.
Det här är en berättelse om en storslagen idé som slutade i en katastrof. Det är en berättelse om en sönderslagen älg, om en rosa piratborg, om Jan Guillou, E-Type och Bert Karlsson. Jag heter Love Lissarides. Det här är del 1. Världens bästa idé.
Vart går vi nu?
Det här var ju stigen som gick fram till själva byn då.
Ja.
Och här är ju en grävdamm.
Vi är i Götene, precis vid Vänern i Västergötland. Jag har träff med Pontus, en medlem i den lokala riddarföreningen. Han har lovat att visa mig runt här. Precis bakom Primacken, i utkanten av Götene ligger det. Platsen där hela den här historien utspelade sig. Götene kommuns egna Ground Zero.
Här låg det ett stall och lite andra byggnader.
Mm. Med hästar?
Ja, det var ju... De hade väl lite hunds och lite får och sådär inne.
Om man bara kör förbi på den stora vägen här intill skulle man nog inte lägga märke till det. Man måste titta ganska noggrant för att se dem. Spåren. För det ligger gammalt bråte på marken. Hela platsen känns liksom ödslig. Som känslan av ett övergivet tivoli.
Det är så jävla tråkigt att det blev så här.
Pontus kommer härifrån. Han har varit här mycket. Han brukade tävla i turnerspel på den stora arenan. Ni vet, den där uppvisningssporten där två riddare rider mot varandra på hästar med lansar och spjut i någon sorts chicken race om vem som stöter ner vem först.
Vad är ditt riddarnamn?
Lejongap heter jag som riddare.
Lejongap?
Mm.
Hela området här är stort som ungefär två fotbollsplaner. Det går en stig runt hela området och i mitten en stor damm med grönbrunt vatten. Jag och Pontus promenerar runt dammen.
Ja, men husen då gjorde ju miljön så det blev som en medeltida liten by om man säger så. Och sen så var det ju statister som satt och jobbade och bodde i husen. Fejkat de bodde i husen och sådär då. Det låg en liten kapell här.
Det sägs att framtiden tillhör de som vågar tro på sina drömmar. Och det här stället är fullt av gamla drömmar. Man kan se dem överallt. En bit av en sönderslagen stenvägg. En gammal skylt. En upptrampad stig. I flera år nu har folk försökt riva så mycket som möjligt här. För att försöka rensa bort spåren av de här drömmarna. Men det finns fortfarande grejer kvar. Vi kommer fram till den gamla turnerspelsbanan.
Det här är banan.
Ja.
Det är en större arena. Det var här riddare Lejongap, alltså Pontus, brukade tävla inför publik.
Alltså det är ju en uppvisningsform som vi kör. Och vi har ju då, som den här arenan som är så pass stor då, så var vi ju minst 8 ekipage som hade uppvisning samtidigt. 8 hästar och 8 ryttare. Och sen bygger vi upp en bana i här och visar då skickligheten till häst med svärd och lans och spjut och sådär.
Det krävs en otrolig skicklighet för att klara av det. Alltså, du sitter på en enorm häst och bär en enormt tung riddarutrustning. Och så har du ett otroligt stort spjut, en lans i handen. Sen rider du i full galopp och ska med millimeterprecision träffa ett föremål med spjutet. Det är imponerande.
Alltså det är ju känslan när man kommer in på en arena när det är fullt av folk och så alla skriker och gapar. Och det är ju, då reser sig håren på ryggen. Det är kul alltså. Ja, det är jättekul.
Vi tar oss upp på en liten höjd. Just det. Härifrån kan man se ut över hela området. Den stora dammen i mitten och den lilla stigen som slingrar sig runt. Och så den mörka skogen som omringar området. Det är vackert här. Men man kan se ännu längre härifrån. Lite längre bort ligger Arla-fabriken, en av kommunens största arbetsgivare. Här produceras smör till hela Sverige. Om du har ett paket Bregott i kylen hemma så kommer det antagligen härifrån. Lite längre bort har Semper en fabrik. Alltså barnmatsföretaget. Nästan varenda liten klämmis och mosad lasagneburk som Sveriges alla spädbarn suger i sig kommer härifrån. Det går ingen nöd på Götene. Men de har haft svårt att hitta den där grejen. Alltså grejen med stort G. Ni vet, det som gör Götene till Götene. Jag menar, Skara har ju Skara Sommarland. Vimmerby har Astrid Lindgrens värld och Eskilstuna har Parken Zoo. Men vad har Götene? Varför ska man åka till Götene egentligen? Jag och Pontus, alltså riddare Lejongap, står på höjden och tittar ut över området. Det finns något sorgligt över det här stället. Det är som att det är dött. Och det är svårt att tro att den här lilla jordplätten har upprört så mycket känslor. Att det här stället har lett till att flera politiker har fått avgå. Och att det har delat kommunens invånare i två läger. För bara några år sedan var hela Sveriges blickar riktade mot det här stället. Vad är det egentligen som har hänt här?
Ja, men det är ju lite katastrof så.
Vi ska ta det från början. För den här historien börjar någon helt annanstans. Med en helt annan person. Allting började...
Hallå,
ja. Ja, var det Jan?
Med Jan Guillou.
Ja.
Eller som han egentligen heter.
Jan Oscar Sverre. Lucien Henri Guillou.
Det är inte dåligt. Nej.
Det är en kompromiss mellan Sverige och Norge.
Så jag har några frågor om Arn-trilogin. Ska vi köra igång på en gång, eller?
Ja.
Behöver man ens presentera honom? Jan Guillou är journalist och författare. I slutet av 90-talet får han en idé till en bok.
Ja, det börjar med att jag skulle skriva om korstågen, därför att i början på 90-talet så stod det ju klart, åtminstone för mig tyckte jag, att i resten av mitt liv ska vi tala om muslimer som den stora faran, så att det, så att säga, det heliga kriget absurt nog är på väg att börja om.
Jan Guillou vill skriva en bok om korstågen, men han vill placera berättelsen i Sverige.
Ska man skriva om korstågen som svensk författare, så vore det bra om man även om det är mindre realistiskt kunde hitta någon svensk huvudperson i en sån berättelse.
Han funderar lite fram och tillbaka på vad som skulle vara en lämplig och realistisk plats för en sån här berättelse. Och så hittar han det. Västergötland. Resultatet blir böckerna om Arn Magnusson, tempelriddaren från Västergötland. Böckerna handlar om pojken Arn, som är en son till en av Västra Götalands mest betydande stormän. Och för att göra en lång story kort kan man säga så här. När Arn är liten råkar han ut för en olycka.
Nej Arn, du får inte vara där uppe! Arn!
Han ramlar ner för ett torn. Hans föräldrar blir jätteoroliga och ber till Gud om att han ska överleva.
Arn, hör du mig? Arn!
Och det gör han. Han överlever olyckan och blir då skickad till ett kloster. Där lär han sig om Gud och om krig. Han blir en jävel på att slåss med svärd. Arn växer upp och blir en man. När han sen kommer tillbaka från klostret så blir han förälskad i den vackra Cecilia Algots dotter.
Jag bryr mig inte om vad far eller någon annan säger. Jag vill inte ha någon sverkers man. Jag vill vara din, Arn.
Det är romantiskt. De rullar runt i gräset och är förälskade varandra.
Jag älskar dig.
Arn föreslår till och med att de ska gifta sig.
Till sommaren ska vårt bröllop stå.
Hur?
Men det dröjer inte länge innan det går åt helvete. För Cecilias syster blir svartsjuk och anmäler Arn och Cecilia till kyrkan. Cecilia spärras in i ett kloster och Arn blir skickad till det heliga landet.
Lati harama lahu illa bilhaq.
Där blir han Arn de Gotia, tempelriddaren.
Who are you?
I am Arn de Gotia.
Han får också ett arabiskt namn, Al-Guti.
Al-Guti. I have heard of you. You are a great warrior.
Det är kärlek, det är medeltid, det är svärd, det är riddare. Ja, det är alltså en brak succé.
Det får man nog säga.
Och hur märktes det?
500 000 i upplaga.
Ja.
Jan Guillou säljer 500 000 Arn-böcker. 500 000. Berättelsen om Arn utspelar sig här i trakterna runt Götene. Här finns Forshems kyrka och Aranäs borgeruin. Och lite längre bort Varnhems klosterkyrka. Och det är nu när Arn-böckerna släpps som det börjar hända grejer i Götene. Något som de inte riktigt hade förväntat sig. Det börjar komma turister. Massor av turister. Turisterna vill gå i Arns fotspår. Det är busslast efter busslast med människor som vill promenera runt här i trakterna. Det får till och med ett eget ord. Arnturism.
Ja, Arnturismen tar nu rejäl fart igen tack vare dem.
Ja, Götene kommun är ju inte, ligger ju mitt på slätten.
Det här är Göran Cornelius, en lokal affärsutvecklare och konsult. När Arnböckerna släpps börjar han också märka hur turisterna strömmar in till Götene.
Götene har ju lite problem att ha en tydlig identitet, som gör att man framförallt får större kännedom runt om i Sverige om Götene. Man behövde alltså ytterligare någonting och nu kom den här vågen.
Plötsligt händer det. Böckerna är som en skänk från ovan. Götene kommun börjar få turister och alla vet att turister är lika med pengar.
Det var mitt i när det var ett väldigt stort medeltidsintresse. Jan Guillous böcker hade släppts några år tidigare. Det hade börjat arrangerats resor i Jans fotspår via alla turistorganisationer runt om här i Västergötland.
Men böcker är en sak. För Arn-hypen har knappt börjat. Snart blir Jan Guillou inbjuden till en lunch. En speciell lunch.
Och hur går det då till sen när det här blir frågan om film? Hur sker de diskussionerna liksom?
Ja, ungefär som vanligt, fast lite snabbare. Jag bjöds på lunch av en hög banjedirektör som ägde SF.
Trevligt.
Och hon frågade vad jag skulle ha betalt. Och då sa jag det, och sen så tog vi hand och så satte projektet igång.
210 miljoner av filmen om tempelriddaren Arn och hans fästmö Cecilia i 1100-talets Västergötland kostar.
Sveriges Radio Ekot.
Det storslagna scener rakt igenom, mängder av dräkter och statister. Förväntningarna har också varit stora. Minst 1 miljon besökare räknar SF med när den första delen nu rullar ut. Och kommunerna i området har rustat för turistinvasion.
Arnböckerna ska bli film. Och det är inte vilken film som helst, det ska bli en blockbuster. En storsatsning. Det är Micke Nyqvist, Sofia Helin, Morgan Alling. Det är inte en, utan två Skarsgårds kastade till filmen. Det beskrivs i media som den dyraste filminspelningen i svensk historia. Det är en svensk, tysk, norsk, brittisk, dansk, finsk samproduktion med en budget på mer än 200 miljoner. Om Götene kommun hade fått turister innan, så var det ingenting mot vad de snart skulle få.
Det var ju närmast euforisk stämning. Alla tyckte att det här var jättekul.
Göran Cornelius, affärsutvecklaren, ser direkt möjligheterna som kommer med den stora filmpremiären.
Bara det här att man får stora flöden av människor gör ju att de även bedriver andra aktiviteter. Då skapar det arbetstillfällen både inom, vad ska man säga, inom restauranger. Folk måste kunna äta, de måste kunna resa, de måste kunna bo. Så att det fanns ju i en förlängning även möjligheter att utveckla boende som Götene kommun har lite dåligt av.
Och det är här som idén föds. Götene har fått den här gudagåvan. Turister från hela Sverige. Och kanske till och med några från, jag vet, Tyskland. Folk som vill nörda ner sig i Arn-storyn. Och the million dollar question här är: hur kan vi använda det här till vår fördel? Götene kommuns slogan är: bo i Götene, lev i världen. Det är strålande sol här idag. Absolut uteserveringsväder. Det finns 3 ställen här med alkoholtillstånd. Jag tar första bästa. Saki Bar. Jag har precis fått tillträde till den lokala Facebookgruppen Götenebor. Jag beställer lunch och slår mig ner. 8 köttbullar, 95 spänn. Aldrig sett så mycket brunsås i hela mitt liv. Det är uppeldad stämning i Facebookgruppen. Det gäller badhuset. Just nu pågår det diskussioner här om att riva badhuset. Och medlemmarna i gruppen är förbannade. Sverige behöver sina badhus, skriver trådstartaren. Det är inte roligt att bo i Götene kommun när kommunledningen har en inställning som är att ta död på samhället, fortsätter han. Badhus är viktiga. Också unika på det sättet att de är till för alla. Alltså alla kan nyttja det. Från att man är spädbarn och går på babysim tills att man är gammal och har artros och måste simma bort sina knäbesvär. Jag scrollar ner för kommentarerna. Folk är sura, men det är en grej som återkommer flera gånger. Medeltidens värld. Tänk vad mycket kommunen kunde ha gjort istället för att lägga det på medeltidens värld, skriver någon. Medeltidens värld kostade massor och det har vi ingen nytta av, skriver någon annan. Medeltidens värld, medeltidens värld, medeltidens värld. Jag tror aldrig att jag själv har hatat något så mycket som Göteneborna verkar hata medeltidens värld. Jag har stämt träff med partiledaren för det lokala missnöjespartiet Göten i framtid.
Jag står med ner här på min plats.
Ja. Politiken Anders Månsson.
Ja, nu kanske jag bara pladdrar på.
Ja, men vi får ta det liksom i...
Anders parti, Göten i framtid, är sprunget ur Bert Karlsson och Ian Wachtmeisters gamla parti. Ny demokrati.
Men det var det att folk var så missnöjda med de existerande partierna så att man ville ha något nytt helt enkelt. Mm. Så man kunde nog kalla partiet för vad som helst. Folk hade röstat på det i alla fall.
Ny demokrati gick i början av 90-talet till val på frågor som billigare sprit och avskaffandet av lapplisor. De kom in i riksdagen 1991. Anders minns fortfarande den natten när partiet lyckades ta sig över riksdagsspärren.
Det var väldigt bra stämning. Alltså, att ett nytt parti skulle komma in i riksdagen, det var ju en skräll liksom. Och så kom ju partiet in och det, vi var ju nästan förvånade själva alltså. Helt makalöst. Vi hade ju valvaka på Sommarland då, i restaurang Malibu som heter. Och det var ju jättehärlig stämning där. Det var riktigt drag under galoscherna som de sa på den tiden då.
Anders kampanjade och var aktiv i Bert Karlssons Ny demokrati. Men bara några år efter riksdagsvalet 91 bröt han sig ur och startade ett eget parti. Ny demokrati var för toppstyrt, tyckte han. Så där och då föddes Götenes framtid, Götene kommuns egna lokala parti. Götenes framtid har sedan dess suttit i kommunfullmäktige. Ibland regerar de med vänsterblocket, ibland med de borgerliga. De är lite av vågmästarna här i kommunen. På 90-talet satt Anders och Bert Karlsson i samma parti. Men sen skulle det dröja många år innan deras vägar korsades igen. Då var det just i samband med medeltid.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dens värld. Men då under lite mer känslosamma förhållanden.
Ja, jag undrar ju varför inte Bert har fått sina knäskålar krossade utan någon som har tappat humöret. Det är ju märkligt.
Men okej, vi kommer dit sen. För nu händer något som jag inte riktigt har räknat med.
Är du allergisk eller något? Eller?
Anders börjar gräva i ett kylskåp.
Ja, nej. Nej, och du äter allt då?
Jag äter allt.
Jag fixar lite fika här,
Jura. Nej, vad trevligt.
Fika. Jag ser framför mig en bulle, kanske en kanellängd. Eller en kaka. Jag vet, fika.
Nej men kolla! Vad är detta?
Det är en räkmacka.
Det är en räkmacka.
Okay. Ska jag hämta lite bestick eller?
Ja men gärna.
Jag skojar inte, det här är den största räkmackan jag någonsin har sett. Men okej, tillbaka till Arn.
Ja, och den här hypen var ju som störst då när filmerna kom. Dels var det ju lite skriverier då, att man skulle göra filmerna. Men sen när filmerna kom på bio, det var många som gick och tittade på dem. Och tyckte att filmerna var intressanta. Sen började folk då besöka de här platserna runt i Skaraborg. De hade ju filmat här. De hade filmat ute vid Läckö och Läckö slott. Då blev det ett stort intresse så man började ordna bussresor där. Och samtidigt gick ju då SF, Sveriges filmindustri, gick ut med att de ville sälja kulisserna från filmerna. De hade de magasinerat någonstans men de ville bli av med dem. Och då blev det ett intresse. Skara kommun vet jag var intresserad av att köpa. Men det blev att vi vann den dragkampen, tyvärr.
Anders säger tyvärr, för det är viktigt att påpeka att Anders och hans parti var emot att köpa de här kulisserna.
Jag var ju emot detta.
Men kommunen bestämmer sig för att tillsätta en grupp som ska utreda möjligheten att bygga ett sorts upplevelsecenter baserat på Arn-trilogin. En sorts nöjespark.
Vi var faktiskt med och stötta den här utredningen som de tog fram. De skulle göra en utredning först. Kan vi bygga den här parken eller inte?
I förstudien fanns Göran Cornelius, den lokala affärsutvecklaren.
Det var ju väldigt hett just då med det här med resor i Arns fotspår, och det var ju filminspelningar, Arn-filmerna. Och då hade man möjlighet att få, förstod jag, ganska vettigt pris för att köpa all rekvisita från filminspelningarna. Och då ville man skapa en upplevelsepark.
Vad var visionen liksom, som arbetades fram?
Ja, visionen utgick ju ifrån kommunens övergripande strategi om att öka antalet kommuninvånare, och ett spår var ju att öka synliggöra Götene kommun på ett bättre sätt. Och en del av det var ju att öka då besöksnäringens inflödet av besökare till kommunen. Och där passade den här upplevelseparken väldigt väl in.
Förstudien kommer fram till att det finns goda möjligheter att ta vara på det nyvunna intresset för Götene. Och det är här det börjar. Medeltidens värld.
Nytta av det stora intresset för filmerna om riddaren Arn och satsa därför 7 miljoner kronor på att bygga en medeltidsby.
Det var ju närmast euforisk stämning. Alla tyckte att det här var jättekul, och det var ju kommunledningen visade ju ett fantastiskt mod att och närvaro, sinnesnärvaro, att hoppa på ett sånt här projekt när möjligheten helt plötsligt fanns. Så att ja, det var jättekul att köra igång och titta på. Och vi körde ju dragningar med jämna mellanrum för kommunens olika representanter och tala om vad vi såg framför oss och vart vi var på väg.
Kommunen lyckas hitta en plats där parken kan byggas. Det blir där bakom macken, lite utanför stan. Där ska det grävas ut en stor damm och sen en liten stig runt dammen. Och längs med stigen ska kulisserna från Arn-filmerna placeras ut. Det ska bli som att gå in i en helt annan värld. En värld från en annan tid. Medeltidens värld.
Ja, men tanken var ju att man skulle kliva in i en värld som låg 1000 år eller 900 år bakåt i tiden. Och allt man mötte skulle genomsyras av 900 år äldre kultur. Så att, det var ju byggnader, det var kläder, det var mat, det var allt skulle vara genuint från 1100-talet, 1100-1200-talet.
Förstudiegruppen lämnar in sitt förslag till kommunen. De säger att det finns möjligheter där, men att det kommer ta tid att få det att bli lönsamt. Om medeltidens värld kan få 75 000 besökare om året så kan det gå runt. Och efter lite om och men så röstas förslaget igenom. Prislappen för kommunen för att bygga medeltidens värld, 7 miljoner kronor. Nu vill man få igång bygget så snabbt som möjligt för att kunna öppna parken och börja ta emot turister. Flera lokala företag i Götene sätts i arbete för att bygga i ordning parken. Men problemen börjar nästan direkt. Till att börja med, problemet med att använda kulisser är att de är just kulisser.
Men vi köpte ju kulisserna för 1,7 miljoner. Och det visade sig att det var ju mycket bara spånplattor. Man hade ju byggt det här för att det skulle hålla i 4 veckor. För det räcker ju, då hinner man filma färdigt och sen kan det ju ruttnas under då. Så när vi skulle sätta upp det här till en permanent by så det höll ju inte till det, utan man fick ju göra om allting. De här husen, de var ju bara byggda som kulisser. Och nu skulle vi bygga hus som skulle stå i flera år.
Var det ingen som kollade det?
Det var nog ingen som hade koll på det. Så därför la vi miljontals kronor bara på snickeri. Man fick ju göra nya tak, alltså hållbara tak.
Kommunen har stora planer för parken. Det ska finnas guidade turer och statister på plats som bär medeltidskläder. Barn ska få ägna sig åt det som kallas för prova på verksamhet. Bland annat ska man kunna prova att rida på en ponny i medeltida klädsel. Ambitionsnivån är hög och 2008 blir det dags för en liten smygöppning. Men parken är inte riktigt färdig.
När vi öppnade första året så var parken inte riktigt färdigbyggd. Det var lite så här byggnadsmaterial och lite byggställningar. Så när folk kom dit så var det liksom lite som en byggarbetsplats. Så det gjorde också att det blev en negativ klang kring parken, att det inte var klart.
En svajig öppning. Men året efter, 2009, är det dags för den stora, riktiga öppningen. Och här börjar kommunen känna, go big or go home. Alltså, nu har vi satsat så mycket pengar på det här så det är lika bra att göra det fullt ut. Det bestäms att det i samband med invigningen ska hållas en stor konsert i parken för att locka dit folk. En Arnfestival. Och kommunen saftar på med bokningarna. Det är Thomas Ledin, Bo Kaspers orkester, det är Ulf Lundell. Nu ska parken sättas igång.
Upplev en kul mix av medeltid och nutid på medeltidens värld i Götene under Arnfestivalen den 12-16 augusti. Här blandas gycklare, pilbågsskytte och medeltidsparty med artister som...
De sista förberedelserna på medeltidens värld i Götene pågår nu för fullt. Festivalen får besök av flera stora svenska artister som Thomas Ledin, Ulf Lundell, Jerry Williams och Alcazar.
De hade tagit in en kille som hade jobbat på Live Nation, tror det var innan. Så han hade ju väldiga idéer om att bilda, att bygga någon sorts festival. Inte Sweden Rock kanske, men lite mera familjestuk då.
Medeltidens värld har haft en strulig start, men... nu är de på gång. Festivalen ska hållas den andra helgen i augusti 2009. Och det var inte ett okontroversiellt val av datum. Det krockar nämligen med Lidköpings kultur- och porslinsfestival som hålls samma datum. Vilket upprör grannkommunen. Men artisterna är bokade, biljetterna börjar säljas och det är dags för Götene kommun att sättas på kartan. Augusti 2009 går till historien som en av Sveriges mest regniga månader.
Och det var så synd då, så de ordnade tre kvällar i rad, varav den första kvällen tror jag var, som fullständigt regnade bort. Och det fanns ju inget tak att stå under där, så alla blev väl jättevåta som inte hade regnkläder med sig. Och det var ju synd. För jag menar, det, vem gillar inte musik och bra artister? Så det slutade ju med att vi gick ju back, var det 700 000 kronor på den musikfestivalen på de tre dagarna.
Året är 2010 och medeltidens värld har bara varit öppet i 2 år. Men pengarna är slut.
Jag var inne och skulle handla här på dåvarande Konsum. Och då var det en gammal dam som stod utanför och då sa jag, vad synd det är om de som ordnar, som håller på att bygga en scen här ute nu. Det ska vara musikfestival här och det bara spöregnar. Ja, det är rätt åt dem. Det kan de gott ha, skrek den här gamla damen. För att många här hatar ju den här satsningen. Så många i kommunen var ju emot allt detta. Och bara det gjorde ju att kanske ingen, inte så många härifrån åkte dit ut.
Vi är tillbaka i parken med riddare Lejongap, Pontus.
Hur var liksom känslan då? Var det som att gå runt liksom i en medeltid?
Ja, det var det.
Ja.
Det var väldigt bra så var det.
Hur då liksom? Hur var det känslan? Det känns som att satte någon ur kruken någonting.
Ja, precis. Ja. Och sen så fanns det barnaktiviteter. Så det var ju folk som jobbade med sånt och liksom tog hand om barnen när de kom. Så de fick göra medeltida hantverk då.
Just det.
Krukmakeri, läderarbeten, träarbeten och sådär. Så att, det var riktigt bra.
Det var medeltiden som gällde här. Punkt slut. Det skulle vara realistiskt. Allt skulle vara som det var på den tiden.
Det skulle vara som på den tiden. Att det skulle inte finnas någon glass att köpa. Inget kaffe och te fanns ju inte på den tiden. Utan det skulle vara, man skulle kunna köpa något som heter dyvatten. Alltså gyttjigt vatten skulle finnas att köpa i någon kiosk då. Och problemet med det är när det kommer dit barnfamiljer att deras ungar kanske vill, pappa nu vill jag ha glass. Då hänvisar man dem till Prim, alltså macken som låg i närheten där. Och då tappar man ju de intäkterna. Och redan då känner jag, hjälp, det här kommer ju aldrig att gå. Det här kommer aldrig att gå. Jag fick sådana här dåliga vibbar liksom. Det är ju inte bara att ta en entréavgift. Man måste erbjuda någonting där inne. Man kan ju gå och titta på gamla hus, men... Det gör ju folk snart och folk som har med sig småbarn, alltså småbarn måste ha att göra hela tiden, aktiviteter. Sen kunde man då fäktas med svärd och det var lite sån här gammaldags lek kan man säga. Men, så det var ju väldigt naturtroget på det viset att komma in, men det fanns ju inte en skvatt man kunde göra av pengar. Va?
Medeltidens värld har blivit ett fiasko. Det finns nästan inget annat sätt att beskriva det på. Det är inte tillräckligt många människor som vill komma dit. Och dessutom börjar Arn-hypen liksom självdö lite grann. Det släpps visserligen en till film, men Arn-hysterin har blivit mer av ett särintresse. Ingenting för den breda massan.
Man var tvungen att uppnå 75 000 besökare för att överhuvudtaget gå runt.
Och hur många bor i Götene?
13 000. Det skulle innebära att hela kommunen skulle gå dit upprepade gånger under året.
Götene-borna börjar bli förbannade. Kommunen har redan lagt alldeles för mycket pengar på projektet. Och det är nu det händer. Kommunstyrelsen har fått ett förslag presenterat till sig. Medeltidsbyn ska förvandlas, för ingen verkar bry sig om medeltiden. Det behövs något annat, ett äventyrsland. Och mannen som ska leda metamorfosen är ingen annan än mannen, myten, legenden, Bert Karlsson.
Först byggde han Skara Sommarland. Nu bygger han Sveriges största och häftigaste äventyrspark. Bert Karlsson är på gång igen. Välkommen in i en sagovärld där allt kan hända.
Anders Månsson, partiledaren, är kritisk mot att ta in Bert i arbetet med den nya parken.
Då var jag emot det, för jag visste ju hur mycket saker som Bert hade gjort som hade misslyckats. Så jag ville inte släppa in han där. Så jag stod i talarstolen och argumenterade emot att Bert skulle få ta över park. Då dyker Bert in genom, då var han ju utanför här, dyker in genom dörren och bara skriker att ni står och ljuger.
Lögn! Stå inte och ljug, jag är fortsatt och ljug.
Vrålar han på fullmäktiges möte.
Bert vill göra parken mer kommersiell, mer attraktiv. Det ska bli mera äventyrsland och mindre medeltidsvärd. Kommunen bestämmer sig för att låta Bert arrendera parken.
Kaos.
Välkommen till Sveriges största äventyrsland. Här väntar nya äventyr för stora som små äventyrare. I vårt jättestora hoppkuddeland kan du känna dig våghalsig, viktlös och oövervinnerlig. Kör din egen personbil i trafikstaden och upplev trafiksituationer som känns helt på riktigt. Det är bara att tuta och köra. Eller sätt dig bakom spakarna på en grävmaskin.
Upplev känslan. Det var inte förrän, det var Bert som kom hit och sa ni kan inte hålla, det räcker inte att visa upp gamla hus från Arn-filmerna. Vi måste göra om hela parken till ett äventyrsland, var ju hans idé då. Och bland annat vill jag ha en riddarborg, för det tycker barnen är skoj. Och det är ju säkert så att barn tycker det är häftigt. Men då sa ju kommunalrådet att det finns inga pengar i investeringsbudgeten. Vi har redan investerat färdigt för säsongen. Det finns inga pengar anslaget. Ja, men jag bygger borgen då, så kan kommunen hyra den. På så vis går man ju runt det här med att investeringspengarna var slut. Så det var ett sätt att kringgå alltihopa.
Det smälls upp en rosa piratborg på nolltid. Och kommunen förbinder sig att hyra den av Bert Karlsson i minst 20 år. Det till en kostnad av 800 000 kronor om året. Medeltidens värld har förvandlats till äventyrslandet Kinnekulle. Men kulisserna är kvar, så det blir en sorts blandning av medeltid och go-kart och rosa sagoborgar och piratbåtar.
Sjöröva skepp, roddbåtar, sablar och pirater överallt. I piratlandet kan du känna dig som en riktig sjörövare. Klättra och smyg, spruta vatten på fienden och lev som en riktig pirat.
Men det är inte bara det. De ska också ta dit en älg.
För Bert kom ju på den här att tyskar gillar ju älgar. Så tar vi hit en älg så får vi hit tyskarna. Det blir jättebra. Bert har ju alltid vilda idéer. Så vi fixar ju hit en älg då. Som skulle gå där.
Det köps in en älgko från en gård i Falköping. Vi kan kalla henne för Susie. Men det visade sig vara svårt att frakta Susie från gården i Falköping till äventyrslandet. Susie blir försenad.
Bert la ut detta reklamen redan i maj-juni. Så det stod att det fanns en älg i parken, men det fanns ingen älg. Så folk som kom dit blev ganska besvikna. De blev missnöjda, för det fanns inte det som utlovades i reklammaterialet.
Nästan hela säsongen hinner gå utan att Susie syns till.
Inte förrän fram i augusti, nästan några veckor innan parken stängde, då kom älgen dit.
Men även här blir det problem. Du kan inte bara ha en älg hur som helst.
Problemet var att det tog tillstånd. Man måste ha tillstånd för att ha en ett vilt djur i hägn.
Och de inser snart också att de måste bygga ett staket runt Susie. Staketet som byggs måste vara högt så att inte Susie kan dra därifrån.
Länsstyrelsen krävde att älgen skulle kunna duscha. Bara för att det kan ju bli varmt på sommaren. Så vi fick sätta upp en vattenspridare på staketet på ett ställe. Som då med massa strålar så här. Så, så älgen kunde gå och ställa sig i det här regnet då.
Älgen Susie får till slut komma till sitt nya hem med dusch i parken. Redo att börja locka dit turister.
Och då skulle parken stänga ett par veckor senare, så då körde man en älg får inte gå ensam så, utan då körde man iväg älgen till Falköping och till ett nytt hägn. Och där som älgar ska gå i par så satte man ihop älgen med en manlig älg.
Susie får flytta ihop med en manlig älg. Och den manliga älgen kommer bra överens med Susie. Väldigt bra överens. Den manliga älgen är brunstig. Jättebrunstig.
Och då vill ju han para sig, så då jagar han våran älg tills han fick hjärtinfarkt och ramlade ihop.
Bara några veckor efter älgpremiären omkommer Susie i ett älgslagsmål med sin manliga motpart.
Vi har alltså betalt massa pengar för en älg som inte lever längre. Den blev inte så gammal alltså.
Men den dog under liksom...
Den dog under en kärleksakt, ja.
Medeltidens värld har förvandlats till ett äventyrsland. Och det är lite komplicerat. För Bert äger en del av parken och kommunen en annan. Kommunen har skrivit på ett avtal om att hyra den rosa borgen i minst 20 år. Och notan för kommunen börjar dra iväg. Götenäborna har tröttnat. Vissa i kommunen vägrar till och med att gå dit. Och det verkar vila någon sorts förbannelse över parken. För äventyrslandet blir inte heller lyckat. Det kommer för få turister. Efter bara ett år, 2011, drar sig Bert Karlsson ur.
Men det var ju då när han hyrade parken och det visade att det gick inte för han heller. Det gick inte alls, påstår han. Och han då sa att jag hyrar inte parken mer. Då kände de väl liksom att nu stänger vi.
Här skulle berättelsen om medeltidens värld kunna ta slut. Men nu bestämmer sig Anders Månsson för att göra något som kommer att få ännu större konsekvenser för Götene. Han gör något som kommer att lyfta upp frågan om parken på riksnivå.
Parken stod låst där ute och då bad jag kommunalrådet om att få ett nycklar till parken. För då sa jag att vi skulle ha ett partimöte där ute. Och det gick de ju med på då. Det var bara det att det var inte alls något partimöte.
I nästa avsnitt av Mardrömmen medeltidens värld.
Vi till och med parkerade bilarna en bit ifrån så det inte skulle synas att vi var där. Och så gick vi bort till parken och så låste vi oss.
Du har lyssnat på Uppgång och fall om Mardrömmen medeltidens värld. Det här programmet är gjort av mig, Love Lyssarides. Producent David Mer. Också i redaktionen, Joel Silverstein Hont, Arvid Hallberg och Josefin Patzauer. Vignetten är skapad av Anne Skog och Bell. Mixning av Gustav Sondén.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.